Välkommen till Magpodden. Här kan du vara med och lyssna på ett samtal mellan mig och en annan kvinna om ett ämne som intresserar just dig just idag. För det finns flera olika kategorier på Magpodden som du enklast hittar på Magpoddens hemsida, magpodden.com. Och där hittar du också porträtt på dem som jag pratar med här. Och jag heter Bodil Bergman Hughes. Jag driver företaget Bergman Hughes Images här i Stockholm sedan 2009. Och jag är porträttfotograf med speciell inriktning på gravida och nyfödda. Och där har jag funnit en lycka och ett lugn som jag tycker syns i mina porträtt. I studion har jag också haft jättemånga fina och långa samtal med mina kunder som jag slutligen insåg var värda att delas med andra blivande och nuvarande mammor. Och så kom Magpodden till. I övrigt så gillar jag salt lakris, riktigt sköna soffor, riktigt roliga kvinnor, berg- och dalbanor, slapstick, riktigt sena kvällar, stora hjärtan, soulmusik och kaffe, bland annat. Nu börjar vi. Ja, välkomna hit. Det är alltså en fredag den här gången. Och nu är det förlossningsfredag. Och det är inte en förlossning som hände typ förra veckan. Utan det är en förlossning som var för ett tag sedan. Men det spelar ingen roll. För vi tänker köra lite tema på det. Och lite kanske lite intro att prata om. Som leder upp till förlossningen. Och den jag har med mig här idag, det är Camilla. Och Camilla har varit hos mig ett par gånger och fotograferat sig. Och nu så är det faktiskt... Ja, gud, det är över ett år sedan som du hade förlossning sist. Hej Camilla.
Hej.
Då sitter vi här och ska komma till minnas allt det där.
Ja.
Eller du ska minnas och jag ska lyssna.
Ja.
För det var ju så att du kom till mig första gången. Men då var du inte gravid. Då kom du med ditt barn.
Ja, det stämmer.
Storebror nu.
Precis.
Och sen kom du med gravidmage och så blev det bebis. Så vi har kört en sån här seriegrej då, ja.
Ja, det har vi gjort.
Ja. Och det var ju lite kul, för vi har ju liksom pratat om massa olika saker. Du är ju lätt pratat, Camilla.
Ja.
Ja, det är du. Och det är hela familjen egentligen. Men, ja. Men det är, så vi har faktiskt pratat ganska mycket. Och jag tänkte mycket på dig när jag kom igång med Magpodden. Jag måste ringa Camilla och be att hon är med här. Och nu är du med.
Ja, nu är jag med.
Ja. Och du har ju varit så här duktig, så du har ju till och med liksom förberett dig lite när jag frågade dig om du skulle vara med. Så har du börjat tänka till lite då, vad du ska berätta om.
Ja, men absolut.
Ja, men om vi tar och berättar först kanske liksom varför vi faktiskt valde förlossnings... För det kunde ju bli ett mamma-måndag, enkelt.
Ja.
Eftersom du går omkring och är mamma ganska rejält just nu.
Ja.
Men nu valde vi faktiskt förlossningsfredag. Har du någon förklaring på det?
Ja, alltså förlossningar är ju härliga och underbara. Och det är roligt att få dela med sig av sin upplevelse.
Mm. För det var verkligen så för dig. Du tyckte det kändes bra båda gångerna.
Ja, absolut.
Mm.
Absolut, det tyckte jag.
Hur gammal var du båda gångerna? Ska vi ta det? För jag är ju sånt en äldre mamma. Jag är 41 när jag fick mitt barn. Och du och jag hade det lite gemensamt andra gången, eller hur?
Ja, jag var ju 40 när jag fick Axel. Och jag var ju 44 när jag fick Henry.
Ja, till och med så var det. Det var första gången som vi hade lite gemensamt där, ja.
Ja, precis.
44, det är kaxigt alltså.
Ja, visst är det.
Ja, det är det.
Så jag tänkte berätta lite om det, hur det var att bli, dels bli gravid med Henry och sen hur förlossningen var.
Ja, men absolut, det tycker jag vi tar. Börja från början nu.
Jo, det var som så att jag var kraftigt överviktig, så att jag bestämde mig för att göra en gastric bypass i november 2011.
Mm.
Och då var Axel 1 år ungefär, och vi diskuterade fram och tillbaka huruvida vi skulle ha ett barn till eller inte. Och kom fram till att så länge jag är så kraftigt överviktig så fungerar det inte.
Och varför kom ni fram till det då?
Därför att min kropp skulle inte palla en graviditet. Nej. När jag var så överviktig.
Det kändes så, ja.
Ja, det kändes verkligen så. Men efter operationen så uteblev min mens ett år.
Mm.
Så jag gjorde en utredning hos min gynekolog. Och han sa att allting var bra. Och så sakta men säkert, eller inte alls säkert, sakta så kom min mens tillbaka. På 1 år hade jag ungefär 3 ägglossningar.
Jaha.
Mm.
Efter operationen pratade du?
Ja, precis. Ja,
just det. Hade de sagt något innan att det kan bli så, eller?
Inte vad jag minns att de sa. Men jag menar, kroppen hamnar ju i ett svältläge.
Ja.
Och det är ju inte ovanligt att mensen uteblir om man svälter sig.
Nej, just det. Det är sant. Mm.
Men hur som helst så hade jag ju då 3 stycken ägglossningar under den här tiden. Och vid första ägglossningen så var jag och min man för trötta för att ha tagit saker till.
Ja, just det.
Och andra ägglossningen så hade vi väl bråkat lite, så då hade vi ingen lust.
Oh my gosh, vilken otur.
Eller hur?
Ja.
Och tredje ägglossningen, då, det var runt maj. Då, det var någon helg och min man skulle åka upp till våran sommarstuga och bygga lite där tillsammans med en kompis. Och jag sa det att, kommer min ägglossning? För vi körde så här sticka, monitor och det. Så kommer den komma nu på fredag liksom. Hur gör vi då? Vi får se liksom, tyckte han. Och sen så kom fredagen, han åkte upp på onsdagen och på fredagen så har jag ägglossning.
Oh,
så jag ringer till honom och säger att nu har jag ägglossning. Hur gör vi? Nej, men vi kan ju inte missa en tredje gång. Så han sätter sig i bilen och kör hem. Så han är hemma här, jag tror klockan var 22:30 på kvällen.
Oh.
23:30 så sitter han i bilen efter the business is done.
Oh my gosh.
Och så åker han tillbaka upp då. För han hade ju som sagt varit en kompis där som hjälpte honom att bygga.
Men hur många timmar pratar vi i bilen nu då?
Vad sa du? Ja, två timmar ner och två timmar tillbaka.
Duktigt jobbat.
Ja, visst.
Ja.
Så att, men efter det här så fick jag min mens, eller ja, mensliknande blödning i alla fall. Så att vi var ganska säkra på att det inte hade blivit någonting.
Mm.
Och så gick tiden, det här var ju maj, i början på maj. Och sen vid midsommar så tyckte Erik att jag borde gå och göra en graviditetstest. För han upplevde att jag var väldigt trött och ledsen. Och jag förstod inte alls vad han snackade om. För jag menar, jag jobbade ganska hårt. Och det är inte konstigt att man är trött. Nej. Och kanske blir ledsen om man jobbar hårt.
Nej.
Men dagen efter midsommar så tyckte han att nu åker jag och köper en gravtest, sa han.
Mm.
Och jag varit lite arg.
Jaha.
Ja, jag varit ganska rejält arg. För jag kände liksom, för det första så känner jag min egen kropp och jag vet om jag är gravid.
Mm.
Och att göra ett gravtest när man försöker bli gravid och får skrivet på näsan att nej, det var ingenting.
Nej, just det.
Det kändes jobbigt. Så jag tyckte att det var slöseri med tid och pengar och nej, jag har varit skitsned. Men han åkte och köpte ett i alla fall. Och så gjorde vi testet. Och så var det positivt.
Hur var det? När du kollade på det strecket, vad blev det? Pluset, vad var det du såg på det? Två sträckor, vilket typ du hade.
Jag tror att det stod gravid.
Gravid till och med. Ja. För att verkligen inte vara
sant. Ja, precis.
Och då tänkte du så här, hur då? Trodde du på det?
Jag höll det upp och ner. Och så bara vände jag det hastigt så att jag och Erik såg det.
Ja.
Och så vände jag tillbaka det direkt. Och så sa jag till Erik, såg du det där? Ja. Du var gravid. Jag bara, ja. Vi hade jättesvårt att tro på det. Och det var ju liksom, när blev barnet till då? För jag har ju inte haft någon ägglossning. Jag hade ju min mens och bla bla bla. Hur gick det här till?
Mm.
Så det gick jag till min gynekolog direkt. Tisdagen efter tror jag. Beskedet. Och då så säger han, konstaterar han då att jag är 9 veckor gravid.
Ja.
Så mycket för att känna sin egen kropp.
Ja, eller hur?
Och sen så säger han att ja, men det var väl roligt med tanke på att du hade så få ägg.
Sa han det? Och det visste du inte om, Bergis?
Nej.
Nej.
Jag hade ju gjort en utredning. Han sa ju att allting var bra.
Ja.
Så jag vart ju, jaha, okej. Så jag har haft 3 ägglossningar. Jag har nästan inga ägg och jag blev gravid första gången.
Som ja, men precis. Till,
ja, det var ju liksom fantastiskt. Var ju fantastiskt.
Och 44 år. Eller var det 43 då kanske när jag var gravid?
Jag var 43 när jag... Ja, hur gammal var jag nu? Ja. Jag måste ha varit 43 när jag blev gravid.
Ja, just det.
Så fyllde jag 44.
Ja, det var som jag var 40 och sen 41. Ja, men ja, det är så. Men du vet alltså. Men det är lustigt att du säger så här. Men hur gick det här till? Men han kom ju åkandes i bilen där. Det var ju så det gick till.
Ja, men eller hur? Det var ju så.
Ja, jag var ganska så här, säker på det. Exakt när man blev till där barnet.
Ja, men precis. Vi vet exakt.
Vilket klockslag.
Ja, det var fantastiskt roligt.
Ja, faktiskt.
Och sen så bestämde vi oss... hyfsat tidigt att vi ville ha med min bästa kompis på förlossningen.
Jaså?
Ja, vi ville filma när Henry kom.
Just det.
Ja.
Men du, nu måste jag fråga.
Ja.
Det här med att man vill filma, för det är ju ändå inte så vanligt. Eller är det? Jag som inte vet det.
Jag har ingen aning.
Nej, det undrar jag om det är vanligt. Det måste vi höra eftersom.
Ja.
Men då tänkte jag så här, och ni ville filma, för första gången då hade ni tagit bild. Alltså hur kom det sig att du kom på att, eller ni båda två tydligen känner att ni verkligen ville filma. Var kom det ifrån?
Jo, från min första förlossning med Axel då, så kände jag att jag var så innesluten i mig själv.
Ja.
Och att jag ville inte ha kontakt med barnmorskor. Alltså jag ville bara koncentrera mig på mitt och mig och det jag höll på med.
Mm.
Och det som fick mig att förstå hur mycket jag hade varit i mig själv, det var när vi berättade om den förlossningen, så var det ett tillfälle som jag nämnde för barnmorskan att nu gör det rejält ont. Nu skulle jag kunna tänka mig en epidural.
Ja.
Och efter ett tag så kommer barnmorskan tillbaka och så säger hon så här: tyvärr, vi kommer inte hinna lägga någon epidural för narkosläkaren är upptagen.
Mm.
Och jag tänker så här, men herregud, jag har ju inte bett, alltså jag sa ju bara att jag kunde tänka mig en, men ja.
Aha.
Och så berättar jag och Erik den här storyn då för alla våra vänner, och sen efter ganska många sådana här berättelser så säger Erik till mig så här: fast det var ju inte riktigt så du sa.
Nej,
tyckte jag. Var det inte? Vad sa jag då då? Då hade jag skrikit: epidural!
Och det var inte du fullt medveten om då, helt enkelt.
Absolut inte. Så att, och då kände jag så här, det skulle ju vara väldigt, väldigt häftigt att liksom få se, ja men vad är det som händer runt omkring mig?
Mm.
Förlossningen med Axel gick väldigt bra. Det var, jag var inne på BB 6 timmar.
Ja,
och jag fick börja få verka på morgonen när vi åkte in vid 6 på kvällen. Så det var liksom, och sen är han född vid 11.
Mm.
Så det gick ju hyfsat lätt och geschwint liksom.
Mm.
Men det var just det här, jag kände att, för det första så är ju Henry dessutom sista barnet. Och sen så ville jag ville få uppleva det hela utifrån mig. Utifrån också, förstår du hur jag,
ja, jag förstår, menar? Ja, jag förstår faktiskt det. Jag tror att jag bara är lite nyfiken på ibland vad det som ledde fram till. Och det var verkligen en rejäl historia som ledde fram till det. Att du fick någon slags, att det katalyseras någonstans. Någonting börjar och så börjar man fundera mer och mer på det. Sen så är det dags att bestämma sig då. När man ska göra med det. Ja, men det förstår
jag. Erik var lite ambivalent i början.
Mm.
För att det är ju ändå, jag menar, en främmande person i ett ganska privat sammanhang och så vidare. Men, men vi kom fram till det i alla fall.
Ja.
Och vi köpte videokamera och instruerade min kompis då hur hon skulle använda den och så vidare.
Jaha, okej, så att det är hennes kamera.
Den här nej, precis.
Så bra att hon tryckte på rätt knappar då, hörru.
Ja, men det är ja, precis. Och sen så, en vecka innan Henry var beräknad så var jag uppe tidigt på morgonen och fixade våfflor och höll på. Och när jag började få verkar med Axel, min första, så var det klockrena mensvärkar. Alltså jag verkligen kände i ryggen och alltså, det var klockrent, det här är värkar.
Ja, just det.
Och så då den här dagen så gjorde jag våfflor. Jag höll på att klättra upp och ner på en stol och hämta våffeljärn. Och jag kände att det drog i magen och tänkte att det här kanske är så här förvärkar.
Ja.
Och så käkade vi och jag skickade iväg Erik på massor med ärenden. Och jag och Axel höll på att fixa hemma. Och jag fick syn på gardinerna, att de var så smutsiga. Så jag slet ner dem och in i tvättstugan. Och jag skulle ha bort alla de här små fiddelurerna som de hänger i. Det var miljoner sådana. Det var 4 vår. Alltså det var helt galet. Ja. Och jag har bara ondare och ondare i magen. Och jag tänker, vilka liksom, oj, vad ont det här gör.
Ja.
Det gjorde inte ont liksom i ryggen, utan det var liksom bara magen som kändes.
Men hur ofta då? Alltså, hur tät, för det var ju verkar uppenbarligen. Så hur täta var de då då?
Har ingen aning.
Nej, du vet inte det.
Nej,
du hade ju
jag har ingen aning. Jag ringde min svägerska som är sjuksköterska och pratade lite med henne och sa det att nu, ja, det känns verkligen som jag har ordentliga förverkar här. Ja. Och då så sa han, ja men vad roligt, då kanske barnet kommer i tid. Och det skulle komma en vecka senare.
Mm-hmm.
Och jag vet att jag tänkte, men herregud, ska jag ha så här ont i en vecka?
Ja, just det.
Okay. Och sen så gjorde det bara ondre och ondre. Jag ringde Erik och sa att nu får du nog ta och komma hem. För att det här, jag vill att du kommer hem nu.
Ja.
Och jag ringde mamma och sa det att jag skulle kunna tro att det händer någonting ikväll. Och jag ringde min bästa kompis då och sa att ska du inte ta och komma hit om det händer en natt, liksom att du är här.
Ja.
För jag bor ju i Sköndal och skulle föda på Södra BB och min kompis Helene bor i Åkersberga, så det var ju liksom en bit att åka. Men nej, tyckte hon, det var ingen panik. Om jag ringde typ när vi skulle åka in så skulle hon hinna, tyckte hon, så det var ingen fara på taket.
Okej.
Och sen kommer Erik hem och så säger han, frågar om jag ringt BB, och jag tyckte nej, men det var ingen panik, för kändes så oregelbundet. Det kändes inte så panikartat.
Men det var ju det här, hade inte du lärt att du var lite rookie på att känna igen din kropp för att du väl kom fram till det?
Ja, det kanske var så. Jag kanske borde dra
det fortfarande inte liksom.
Ja, nej.
Konstigt, ja. Men det är så här, det är inte svårt att föreställa sig. Du hade ju gardiner att fixa, det var mycket där nu.
Ja, men eller hur?
Ja.
Ja, och sen så till slut i alla fall så säger Erik att han vill att jag ska ringa BB.
Mm.
Så då gör jag det. Och de kommer fram ungefär till samma sak som jag. Jag var väldigt oregelbunden. Alltså verkarna kom oregelbundet. De var inte särskilt starka.
Mm.
De varade inte så länge. Så hon tyckte att jag skulle ha is i magen.
Och det här var, förlåt, jag hade åkt in, nu missade jag, nu, var du där eller ringde du då?
Nej, jag ringde.
Ja, just det.
För det jag slog en signal och pratade med honom. Och så, samtidigt så läser hon ju journalen och ser ju att med Axel så gick det ju på 6 timmar. Så hon sa, ja, första var ju ganska snabb så att du får ju inte vänta för länge heller.
Nej,
tyckte jag, okej. Okay. Sen så skickade vi över Axel till grannen, för det började göra så ont och han började bli på, liksom, han ville ju gärna vara på mig när han upptäckte att jag hade ont.
Ja.
Trösta eller jag vet inte.
Ja.
Så vi skickade iväg honom till grannen. Jag vet att Erik började ringa mamma och säga att hon ska nog ta sig hit.
Ja.
Och han ringer Helene också och säger att du borde nog ta och sätta dig i bilen och börja åka hitåt liksom. Och mellan första samtalet till BB och andra samtalet så gick det 40 minuter.
Ja.
Och andra samtalet till BB, då säger jag till Erik att vi måste åka. Vi måste åka nu.
Ja.
Så hämta mina skor.
Ja.
För vi måste åka nu.
Och det bara kände du, varför det plötsligt? För det, vad hände då?
Jag vet inte.
Nej. Det var inte så att det plötsligt blev tätare verkar. Utan du fick en känsla bara att nu är läge.
Jag tror att det gjorde jävligt mycket ondare.
Ja.
Faktiskt.
Är det svårt att komma ihåg så här ett år senare?
Jag tror att jag är en väldigt... Alltså att jag bara känner.
Ja.
Så jag kan inte riktigt säga vad det var som fick mig att bara ställa mig upp i soffan och säga att vi måste åka omedelbart bums.
Nej, just det. Det är svårt att... Ja, intressant tycker jag.
Ja, för det var en väldigt annorlunda känsla mot verkarbetet som jag hade med Axel. Det var helt annorlunda.
Mm.
Helt annorlunda. Så att, ja, jag kan inte riktigt förklara. Men hur som helst så ringer jag i alla fall BB. Och hon började ställa massor med kontrollfrågor. Ja, men hur täta är dina verkar och... Det enda jag säger är, jag kan inte svara på dina frågor.
Mm.
Jag måste komma in nu.
Ja.
Och dessutom har jag blödit lite.
Ja.
Sa jag. Hon bara, jaha, men hur mycket blödde du?
Mamma.
Jag kan inte svara. Erik, hämta mina skor. Jag vill sätta på mig mina skor. Jag måste åka nu. Åh, gud. Och då så säger hon, ja, men det är lugnt. Du får komma in. Jag måste bara ställa lite frågor. Jag svarar på dem när jag kommer in. Så och jag hade, det gjorde väldigt, väldigt ont då. Så jag får på mig skorna, ut i bilen. Och jag vet att det gjorde väldigt ont när jag satt i bilen. Jag vet att jag satt och slog, när verkarna kom så slog jag i bildörren.
Ja.
Och så började vi åka. Vi har inte åkt så länge, säger Erik. Jag tyckte att det kändes som vi hade åkt halvvägs, men tydligen inte. Då säger Erik så här, vi har glömt videokameran.
Oh no.
Vänd bilen.
Nej.
Jag sa det. Min kompis sitter och åker från Åkersberga. Vänd bilen. Hon måste ju ha en videokamera. Va? Ja, oh, så vi bara vända, åka tillbaka, hämta kameran.
Åh, oh, vad hängivet. Nu är jag imponerad faktiskt.
Ja, och så parkerar vi utanför BB-ingången. Och jag tänker det, och det var den närmsta parkeringen.
Mm.
Och jag tänker, hur fan tänker karsloken? Hur ska jag kunna gå dit bort? Det kanske var 60 meter.
Ja.
Hur ska jag kunna ta mig härifrån dit?
Ja, det var så pass alltså.
Ja, visst. Så mellan någon verk där kastar mig ur bilen. På vägen mot dörren har jag två verkar. Och står ju bara hänger på Erik och bara kvider. Och sen när vi kommer fram, då har det är ett par före oss som har ringt på klockan.
Mm.
Och personalen har inte kommit ner ännu.
Oh.
Och jag känner så här, kommer de inte nu? Då får Erik får ringa upp dem och bara skrika åt dem att de måste komma ner nu.
Ja, så fast. Jag hade lite panik där nästan. Eller?
Jag bara kände att jag måste komma in nu.
Ja, just det. Ja. Och då tycker jag det är så fascinerande, Kimberly. Jag måste bara säga det här. Du har ju känt så sedan du ville ha skorna liksom.
Ja.
Och då tycker jag det är helt otroligt att du låter Erik vända bilen och hämta videokameran.
Ja, men eller hur?
Det är faktiskt helt otroligt. Men okej, det är kanon.
Men man kanske inte tänker så rationell.
Nej, kanske inte det. Du hade den där bilden i huvudet, det här ska vara videokamera helt enkelt. Ja.
Jo, men, och grejen var att Helene, min bästa kompis då, hennes dotter är 25 år.
Mm.
Och ska ha sitt första barn nu i april.
Mm.
Ja. Och ända sedan hon fick Nicole då för 25 år sedan så har hon sagt, gud vad det skulle vara roligt att få vara med på din förlossning, Camilla.
Ja, okej. Okay. Så ja. Det också.
Så hon var ju toktaggad om att få vara med.
Och då kände du att du kommer inte bara släppa en sån sak för henne. Det var lite för hennes skull också. De andra.
Ja, det var faktiskt lite för hennes skull. Och sen ville jag ju ha det på video.
Ja, det är klart.
Ja. Så att hur som helst, personalen kommer i alla fall ner och släpper in oss. Och vi kommer in i rummet. Och jag vet att barnmorskorna vänder ryggen till för de skulle göra någonting. Och under den tiden så sliter jag av mig kläderna.
Oh, okay. Ja,
så när de vänder sig tillbaka då är jag naken. Och de bara, jaha, det gick så. Sen har ju jag ganska mycket på film nu då. Men först så försöker de undersöka mig. Och så säger de så här, har barnet vänt sig? Ja, säger vi. Jaha, säger de och känner på magen. Är ni säkra på att barnet har vänt sig? Ja, vi är säkra på att barnet har vänt sig. Ja, vi känner inte huvudet.
Men gud.
Nej.
Nej, men gud.
Okej, okay. Och var det tagit vägen? Sist jag kollade hade ungen ett huvud. Liksom. Ja. Och sen i alla fall så kan de inte sätta den här CTG:n på magen heller. För barnet rör sig så mycket.
Aha.
Så att, jag får lägga mig där på britsen. Och de säger att de ska sätta skalpelektrod. Och de sätter skalpelektrod.
På huvudet då? Vad bra.
Ja, men precis. Hon hittade huvudet där. Exakt.
Ja, det var tur.
Och då så säger hon säger väl någonting om att nu är det inte långt kvar. Och jag kan ju, enligt journalen så är det, från det att hon sätter skalpelektroden tills barnet är fött så är det en minut.
Oh my god!
Mm.
Är det sant?
Jag tror inte att det är riktigt sant. Jag tror att det var några minuter där faktiskt. Men enligt journalen så är det en minut.
Men hur lång tid efter du kom in då?
20 minuter.
20 minuter.
Mm.
Så du tog hela verkarbetet hemma liksom?
Ja.
Och det förstod inte du själv någonsin gång?
Nej, jag gjorde ju inte det.
Nej.
Och det roliga var att när jag ligger där då så hör jag Erik får ett samtal på mobilen. Och så hör jag hur han säger, nej Helene, du är på helt fel ställe. Och jag bara tänker, men vad i helvete får man spära? Vad är hon någonstans? Hon kommer ju missa alltihopa. Hon kommer ju bli så besviken. Och sen då när Henry är född och jag tittar upp. Då står Helene där med videokameran.
Ja.
För återigen så gick jag in helt i mig själv. Och liksom hade ingen... Jag hade mer kontakt med barnmorskorna och hade en bättre uppfattning om vad det var som hände runt omkring mig. Men jag tittade fortfarande inte, så att jag såg inte när hon kom in.
Nej, okej.
Okay. Men hon kom in efter 10 minuter.
Och hon var inte på fel ställe, fel stad då? Utan hon var...
Nej, hon var på fel ingång på Stös. Så att hon hann filma de sista 10 minuterna.
Ja, det var inte så mycket mer. Det var typ, det var ju halva förlossningen faktiskt.
Ja, precis. Exakt. Det var halva förlossningen.
Det är skitbra.
Ja. Och det är fantastiskt. Fantastiskt att ha det här på film.
Ja.
Det är, alltså vi tittar lite nu och då på filmen. Och den är väldigt oblodig och den är inte särskilt inzoomad, om du förstår vad jag menar.
Ja, men
den är, vi födde ju då på Södra BB heter det.
Mm.
Så man föder i en hemliknande miljö.
Ja, just det.
Så det är dämpad belysning och det är en vacker förlossning, om jag får säga så.
Ja. Ja, men det var trevligt, det var kul.
Och det var
väl som du hade tänkt i alla fall, mitt i allt som var helt annorlunda än du hade tänkt dig.
Ja men verkligen, det var, ja. Återigen, när jag födde Axel då så hade vi en plan på, jag hade ju läst massor med böcker och jag visste att det är bra att vara i upprätt position och vi ska ha olika stationer, vi ska ha någon sån här boll att sitta på,
ja.
Och vi ska ha dutter, 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 dutter.
Ja.
Och när jag hade verkarna med Axel då kunde jag inte sitta ner.
Nej.
Så under hela verkarbetet med Axel så stod jag upp.
Jaha, wow.
Ja, så när jag kom in på Danderyd föddes han på och lyckades krypa upp på den där förlossningssängen, då låg jag där.
Ja.
Så det var inga stationer att snacka om överhuvudtaget, utan jag låg där tills de tvingade upp mig.
Ja, okej. Okay. För det här har jag hört en annan som hade också förberett nästan som en sån här gympapass, som cirkelträning, ja. Och går runt på olika stationer.
Ja, men exakt.
Och då trodde jag att det kanske var något som hon är väldigt driven, liten kvinna nämligen.
Ja.
Men då inser jag att det kanske de pratar om lite grann till och med, att man kan välja och byta och variera sig. Och det kan jag föreställa att de gör på typ genomgången BB. Och så tror folk att de ska hålla på med det. Och det är kanske väldigt få som gör det. Återigen, jag vet inte hur många som gör det.
Ja, jag tror att jag läste det här i Gudrun Pascal, eller heter hon så?
Ja, Pascal, hon som har
precis. Att föda eller någonting sånt där. Och just vikten av att stå upp och låta kroppen och tyngdlagen och bla bla bla.
Ja.
Så att vi hade ju samma tankar nu då när Henry skulle komma, att slå olika stationer och bla bla bla. Men nej.
Nej. Men jag tror att du fick på av dig kläderna i alla fall, Camilla. Det var ju det jag tänkte av.
Ja, eller hur?
Du skulle gissa det barn till
nu. Och så är det så roligt. För då ser man på videon. För jag sa, jag var orolig för att spricka. Vilket jag antar att de flesta människor är.
Ja.
Så jag säger det till henne. Man ser det på videon. Jag säger, jag är orolig för att spricka. Jag skulle verkligen vilja att ni hjälper mig att inte spricka.
Mm.
Och då säger hon så här. Ja, och därför kommer vi be dig ta bort lustgasen när det blir dags att krysta.
Ja. Jaha.
Och så ser man, jag blir bara tyst. Och så säger jag, ja, vi får se hur det blir med den saken. Och så tar jag masken och så bara suger in lite lustgas.
Ja, men gud. Håll emot istället, att jag begär sig. Ja, men du förstår. Känner, men nu när du ser på filmen då flera gånger tydligen då. Känner du att, får du ihop dina verkligheter då? När du ser filmen och när du minns liksom. Får du ihop det till en bild eller känns det som att det är två skilda?
Nej, jag får ihop det till en bild.
Ja, det hjälper till säkert.
Det hjälper absolut till. Och det är intressant att se hur kroppen arbetar. Och hur, liksom, första gången jag såg filmen, då mindes jag även smärtan.
Mm.
Nu vet jag ju att jag hade ont, men jag kan inte riktigt förnimma smärtan.
Nej, just det.
När jag ser ju att jag har ont och jag kommer ihåg att det gjorde väldigt ont. När jag fick verkarna så började jag liksom trampa med benen och fötterna och liksom jobbar ungefär som om jag försöker springa bort från det här onda.
Ja, just det.
Ja, det
men hur födde du då? Nu har jag kanske missat någonting, men vad var du för position då när du faktiskt födde?
Jag ligger ner.
Ja, då ligger jag.
Jag ligger ner.
Mm.
Vilket jag inte heller hade tänkt göra. Jag hade väl tänkt ha någon så här knäböjd position, men jag ligger platt fall på ryggen. Och i ett läge där så säger barnmorskan att ja, nu ligger du, nu har du sjunkit ner igen. Ska vi inte hjälpas åt och lyfta upp dig lite? Och jag var ju väldigt foglig, så jag sa det, ja, ja, okej, okej. Och så börjar Erik dra i mig. Jag bara, nej, 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 låt mig vara.
Ja.
Ja, ja, säger barnmorskan. Bara du har det bekvämt.
Ja. Ja, hon kände på honom.
Jättebekvämt.
Ja, jättebekvämt. Är bekvämt ordet verkligen ska ha i det här läget. Men ja. Klart, man, alltså det är så fascinerande när man hör hur olika det är. Och alla har ju ont och hur det är. Och jag tänker på, det är så fascinerande med förlossningshistorien, jag har inte hört så många i alla fall då, man har ju sett en del filmer och allting, att liksom temat är helt enkelt detsamma. Men ändå så är det som så, ändå så personligt olika för alla. Jag tycker det är lite intressant blandning.
Ja, det är väldigt intressant. Och, och liksom när man har två förlossningar att jämföra och de är så olika.
Ja, just det. Ja, verkligen.
Ja, det är...
Men hur kom det sig, tror du, att du kunde gå så länge hemma? Minns du att du hade ont sådär mycket med Axel?
Nej. Med Axel så hade jag ju första verkarna typ vid 7 på morgonen.
Ja.
Och vi åkte in med honom vid... Vi var inne på BB 6:00. Vi tog taxi 5:30. Och verkarna drog igång ordentligt vid 1-tiden.
Mm.
Så mellan 1 och 6. Så jag hade verkar 5 timmar hemma.
Mm.
Och här hade jag ju verkar ordentligt i 2 timmar hemma.
Ja, okej. Okay. Ja, det var ju kort. Allt var ju mycket kortare.
Ja.
Huh.
Det var väldigt mycket kortare.
För jag undrar om det kan vara till och med det kan vara olika hur verkarna känns. Fast det kanske var
men det var väldigt olika. Som jag sa, när jag hade verkar med Axel, då kändes det verkligen molde i hela ryggen.
Ja, just det.
Alltså jag verkligen stod vid diskbänken och rullade på höfterna och Erik masserade ryggslutet och sen vaggade jag till soffan och försökte sätta mig ner. Så fort jag liksom försökte komma i en sittande position, då kom nästa värk.
Ja.
Det verkade som att varje gång jag försökte, varje gång jag sänkte ner kroppen så utlöste det en värk.
Mm.
Så att jag var ju väldigt, och Erik också, orolig för hur jag skulle kunna ta mig in i taxin och åka taxi till Danderyd.
Mm.
Och när jag väl kom in i taxin så hade jag ju ett tag väldigt intensiva verkar i taxin.
Mm.
Sen så lugnade det ner sig. Då var det som att kroppen kom till vila.
Jaha.
Och då när jag med Axel så hade jag väldigt regelbundna verkar. Vi verkligen, alltså... Det var som en skolbok. Alltså, nu är det 3 minuter emellan. Nu ska vi åka in.
Ja, just det.
Med Henry var det ju inte så.
Nej, precis.
De säger att man ska ha 3 minuter mellan verkarna och 90 sekunder långa.
Ja.
Så var det inte med Henry.
Nej.
Jag hade verkar som var 20 sekunder. Det var 3 minuter emellan. Det var 6 minuter emellan. Ja. Det var jättestor skillnad.
Ja, och då är det svårt att förstås att veta vad som pågick exakt. Alltså, det är så...
Ja.
Och så fick du någon infall där. Ja, det tycker jag var lite fascinerande. Eftersom du var så kände du bara, nej, nu måste jag in. Det var så. Och det var ju helt rätt.
Ja, precis. Och det måste ju ha varit, tror jag, att smärtan intensifierades så väldigt mycket. Att det gick liksom att smärtmässigt att nu måste vi åka in, för åka in.
Och jag tänker bara, att hade du inte tagit tag i det då, eller stått kvar och svarat på frågor för länge till exempel, hade du väl kanske fått där på parkeringsplatsen liksom. Alltså man vet ju, det var ju verkligen inte mycket att vifta på där.
Nej, och det jag tycker var intressant i det här som jag inte riktigt har nämnt, det var att vi hade ju planerat att åka taxi.
Ja.
Så när jag säger till Erik liksom att nu måste vi åka på en gång, då var tanken att han skulle ringa efter taxi och sen ringa till BB.
Mm.
Och jag känner att jag kan inte vänta på att han ska ringa efter taxi och sen BB. Utan medan han ringer taxi så ringer jag BB.
Ja.
Det är bara det att när han inser någonstans att vi kommer inte kunna ta någon taxi. Det är ett nybyggt område. Det är jättemånga som inte hittar hit.
Aha.
Det finns inte tid för taxi.
Okej. Okay.
Så, och det är därför som inte bilen är packad.
Ja, just det.
Och det är därför kameran missas. Så Erik måste ju packa in allting som vi ska ha med oss i bilen. Babystol och...
Ja.
Ja, du vet, allting.
Ja, just det. Med. Det blev nytt allting. Det är en ny plan hela tiden.
Ja, men precis. Ja, så hade Erik inte fattat hur bråttom det var... Mm. Så hade vi ju stått och väntat på en taxi.
Ja.
Och om vi... Hade kommit fram till BB så hade jag aldrig kunnat ta mig ur den taxibilen i vilket fall som helst.
Nej, men det som precis, exakt, det blev ju som det skulle nu då med allting. Och, det blev, och till och med att ni fick med kameran mot alla
ja,
oss. Verkligen.
Ja.
Och så sitter du där nu med två pojkar blev
ja.
Det. Och det är som du säger, när du sa, det var en sväng nu klart, fort tiden går 33 minuter. Ja. När du säger att vi har... att det här är sista barnet.
Ja.
Och så tänkte jag, har ju utan det kommer jag är 44 år. Det tänkte jag var helt, det var ju så det var att du ja. Förstod själv att det här är sista barnet.
Ja.
Och hur ja. Visst är det en speciell känsla när man det hade för inte jag för jag var inte helt säker på att mitt var sista men eftersom det blev så sen men det visste du redan när han var i magen att det här är mitt sista barn.
Ja.
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 Och då är det väldigt ljuvligt att det gick så bra.
Ja, det är helt fantastiskt. Jag är så lycklig.
Ja.
Över att jag fick bli gravid igen
ja.
Och att jag fick ett friskt barn. Jag är väldigt, väldigt glad och tacksam över det.
Känns det så att om du hade fått det här barnet som ett första barn så här sent. Jag leker med tanken nu, det kanske är bara spekulationer men du kan ju leka med. Hade du då varit lika tacksam tror du? Hade du förstått, alltså förstår jag vet att man alla vet att det är sent med 44. Men det här att, var det som extra riktig guldbonus att få? En till liksom.
Jo, det var det.
Eller vad tror du om det hade varit första barnet med den här åldern? Jag vet inte. Hade det varit lika mycket lycka? Eller lika mycket medvetenhet om hur speciellt det är? Jag vet inte. Vad tror du?
Det är väldigt svårt att svara på. Jag var ju oerhört tacksam när jag fick Axel.
Mm.
Och trodde länge att han skulle vara den enda eller bebisen i vårt liv.
Ja.
Eftersom vi var så gamla redan då.
Ja, eller hur? Ja, precis.
Men jag vet inte. Jag var väldigt, väldigt tacksam över Axel.
Mm.
Men jag var ju ändå mer tacksam över Henry. För det var ju ändå lite mer omöjligt.
Ja, men jag förstår det. Det är därför jag undrar om det, jag tror fast det var så att hade han varit det första, även i den åldern tror jag inte du hade haft samma känsla omkring det som du har nu.
Nej.
Han är så en otrolig bonus.
Ja, det är han.
Eller hur?
Ja.
Ja.
Det är fantastiskt, alltså det är verkligen.
Har du känt så här, nu ska jag ta en sista, du går ut, nu blir jag rätt filosofisk här, men jag pratade med sist före dig här, det var ju eller som var på podden den här Anna som har fyra barn, Anna Lafors. Ja. Och hon sa liksom det att när hon liksom blev gravid när hon planerade för det här fjärde barnet så sa hon att man nästan blev lite orolig så att gapa efter för mycket.
Ja.
Att vad ska det, nu ska det hända något dåligt nu för nu är så här bra får det inte bli. Har du känt så någonting med när man liksom, när du var gravid med andra barn?
När jag var gravid med Axel så gjorde vi ju en kubbtest.
Ja.
Som visade en på 13 000.
Ja.
Så risken att han skulle födas med någon skada eller med Down syndrom var ju ganska liten.
Mm.
När jag gjorde det här kubbtestet med Henry så fick vi en risk på 1 på 99.
Wow.
Nej, 1 på 98.
Ja, det var ju stor skillnad.
Ja, 1 på 98. Och vi redan där och då så kom det in en läkare och kollade om vi kunde göra ett moderskaps... vad heter det? Inte moderskott. Ja.
Du menar förstvattens... Nej, vad menar du? Nej, vad menar du?
Moderkakstest,
ja. Ja, sånt, ja. Mm.
Mm. För moderkakan låg på något vänster så de var tvungna att kolla det. Men vi beslutar oss för att inte gå vidare.
Mm.
Utan beslutar oss för att det får bli som det blir.
Ja.
Och sen så... träffar jag en kvinna här som bor granne med oss här och de hade gjort kubbtest och fick 1 på 300 någonting.
Ja.
Och jag vet att när vi innan kubbtesten så tänkte jag får jag 1 på 300 då kommer jag känna mig ganska safe.
Ja.
Då kommer jag inte vilja gå vidare. Och nu fick jag 1 på 98 och kände att jag ville i alla fall inte gå vidare för jag vill inte riskera att få ett missfall och 1 på 90 ja bla bla bla.
Ja.
Och hon fick ett barn med Down syndrom.
Jaha.
Mm. Och någonstans får man ju ta ställning till att... Spelar det någon roll då?
Ja, precis. Så var det för mig med. Vi tog ett kupptest och jag kommer faktiskt inte ihåg mina siffror nu. Men det var väl inte så där lysande. Det var ju ändå 41 liksom. Ja. Jag tror inte det var... Hade det varit väldigt riskfullt att komma ihåg det. Så det kan inte ha varit jätteriskfullt, det tror jag inte. Men jag vet att jag visste att jag inte... skulle gå vidare. För mig spelade det ingen roll. Det var faktiskt så. Jag kände
varför,
att
jag... Men varför tog du klubben då?
Ja, det undrar jag också. Eller gjorde vi? Det var det den jag inte... Jag måste kolla med min man. Jag minns att det var något test vi tog. Ja, men det var klubben. Det var faktiskt det. Och då undrar jag, det är en bra fråga. Jag tror det var att man bara hängde med i rutinerna på den vänster.
Ja.
Faktiskt. Det hände så fort tidigt där.
Vi diskuterade ju innan hur vi skulle göra klubbtestet eller inte.
Ja.
Och bestämde oss för att vi skulle göra kubbtestet och gav det ett dåligt resultat så skulle vi gå vidare och göra fostervattenprov. Men det är ju som så att det är en sak att diskutera saker teoretiskt och det är en helt annan sak när man står inför fakta.
Helt klart.
Och vi hade ju sett den här lilla bebisen hoppa runt där i magen på ultraljudet och jag kände att nej, men jag är inte beredd att ta bort det här barnet.
Nej.
Bara för att du har Down syndrom. Det finns värre saker.
Ja.
När bara, visst, Down syndrom har olika grader. Man kan ha en väldigt grav störning. Och man kan ha en mycket mindre störning. Och jag har en storebror som har Down syndrom.
Mm.
Som fungerar jättebra. Han har eget boende och jobbar. Och, vi kände båda två att vi kommer inte göra abort.
Nej.
Så vi behöver inte gå vidare med det här.
Mm. Och sen kom han och så var det ingenting.
Nej, så var det ingenting.
Nej. Tänkte du på det också då? Inte bara att det liksom var bonusbarn i allmänhet?
Jo, herregud, det är klart jag tänkte på det.
Mm.
Och jag frågade ju, för jag menar, hur vet man om barnet har Down syndrom?
Ja.
Jag menar, hur vet man det? Så jag frågade ju liksom, är barnet friskt?
Mm.
Har han Down syndrom? Eller, ja. Och de blev väldigt förvånade över min fråga.
Ja.
Och så sa de, men vi fick de här siffrorna på kubben och jag vill veta, liksom, är han frisk eller är han inte frisk?
Ja.
Ja, nej. Så vitt vi kan se så verkar han ju frisk, men du får nog fråga läkaren.
Ja.
Och så frågade jag läkaren och han blev också förvånad över frågan, så jag vet inte riktigt.
Varför blev han förvånad över frågan?
Ja, jag vet inte. Jag har ingen aning. Jag tycker det var konstigt att de blev förvånade.
Ja gud, ja, det var ju ändå 44 år. Kanske inte visste om dina kubbsiffror, men ändå.
Exakt. Nej, men precis. Exakt. Det måste ju finnas en anledning till att jag frågar. Ja. Men han är fullt frisk och världens härligaste
ung. Ja, men han är ju verkligen det. Helt otroligt.
Ja.
Ja, men gud vad roligt, Camilla. Men då ska vi kanske ta en runda av här nu då. Då fick vi, alltså, det var jättebra tycker jag. Det var så kul att se den här... utvecklingen, det är ju varit en riktigt rolig historia där innan förlossningen och sen liksom en liten avrundning på det här. Jag tycker verkligen att det har varit en jättebra historia att dela med sig av, verkligen.
Ja.
Och jag är så glad att du var med, tack så jättemycket.
Tack för att jag fick vara med.
Ja, men det är klart du ska vara med. Och sådär, och så får ni andra titta på bilden här, ni som lyssnar, ni som kanske hittar det här första gången på iTunes kan ju gå in på magpodden.com, för det kommer jag att lägga upp några bilder på lite bilder på Camilla och hennes barn, så får ni se hur hon ser ut, den här vackra människan.
Tack.
Och så får ni återkomma en annan vecka och lyssna på en annan kvinna här på magpodden. Men då tackar jag för kvällen nu, Camilla. Tack och hejdå.
Tack så mycket, tack.